Men det här i Tumba är det hårda. Men det är ju the mean streets liksom.
Mean streets. Kniv söder, man.
Jag har kniv söder.
Men hej, det blir ju bästa möjliga ändå. Under omständigheterna.
Ja, det blir ju inte den här robot chop grejen som vi hade där.
Nej, my god. Jag hör att någon käkar chips furiously.
Det är Rin som sitter och kollar på film och furiously käkar tortilla chips, sour cream flavored. Med lite gräddfil based flavorings.
Jag var ute och käkade innan här nu. Och när jag fick ett meddelande om att klockan 8 istället. Alltså min tid. Det var inte mig emot alls. För att jag läser en bok nu som, alltså jag måste säga att den trycker på alla rätta knapparna, även fast jag inte vill att den ska göra det.
Shit. Det låter som en bra bok.
Den heter Ready Player One.
Go on.
Och året är 2045.
Okej.
Och det är ett väldigt klassiskt så här, sci-fi upplägg med att det är en virtual reality world som alla är jacked in i.
Mm-hmm. Gibson-artat.
Ja, precis. Det här är ju utforskat 1000 gånger. Och sen är det också det att skaparen av den här världen, som var en one-man auteur, supergenius förstås. När han dör så säger han liksom till världen att testamentet på hela min förmögenhet går till den som lyckas lösa the game I've placed. Så han har liksom secret treasures gömda i det här virtual reality systemspelet.
Precis.
Och det här är också ett upplägg som har utforskats i andra böcker.
The key to the entire system.
Ja, och så det där, du vet, att the eccentric millionaire som dör men som lämnar ett du vet, a game.
Ja, eller gåtor.
To be solved eller what not.
Och det fattas ju bara att the vice president, the bad guy, och en mannen på gatan hittar the solution då.
Ja, alltså i chapter one, historien presenteras i första person. Och först är det liksom att det är vem som helst som berättar. Men sen i slutet på första kapitlet är det liksom att och så gick det 5 år, ingen hittade någonting, tills plötsligt en dag så dök ett namn upp på the high score som du vet, skaparen lämnade. And that guy was me.
Wow. bra.
Alltså det som särskiljer den här är att den är extremt stöpt i 80-talet. Och det är extremt mycket referenser till andra liksom gamer-kulturgrejer. Och alltså det är så att till och med jag blir taxed. Liksom att shit, jag vet exakt vad du refererar nu, men den där repliken vet jag inte riktigt vad det är. Så att det är. Och det är lite kul ibland också hur författaren liksom säger någon grej, och då sitter jag där liksom att haha, I know what you did there. Och sen så sidan efter så förklarar karaktären vad referensen var. Så yeah, I know.
That's awesome.
Och den är, du vet, konstant stöpt i 80-talsgrejer på ett väldigt charmigt vis. Och man kan relatera till väldigt mycket i den.
Du vet att det som poppar upp i mitt huvud är monofilamentsvärd, va?
Ja, alltså den är ju ganska cyber, det är den. Och jag har en nedräknare inom mig till monofilamentsvärd. Men alltså bara en grej, som att i en scen i boken så håller de på och tjafsar om Lady Hawk, du vet, filmen med Rutger Hauer.
Ja, just det.
En karaktär tycker att filmen äger och den andra tycker att den suger. Så att de har en klassisk sån där, du vet, nerd off.
Ja, precis. Om det jag tyckte var fel med dem, varför gör de inte bara...
Och så liksom sidetrackar den till att de håller på att chatta om Star Wars. Och så kommer en annan karaktär ner där liksom att, are you guys arguing about Star Wars again? Och det var verkligen att, oh wow, jag läste just en episod av Film och skit.
Oh. No wonder it tryckte på rätta knappar.
Ja, precis.
Så, box.
Ready, player one. Jag är en femtedel genom boken, men den är riktigt härlig än så länge.
Nice. Det är en bra femtedel helt enkelt.
Ja, precis.
Excellent. Excellent well. Men apropå film och skit.
Apropå film och skit.
Låt oss diskret segwaya in till dagens två storverk.
Ja, det här blir jävligt intressant. Film och skit, del 39.
Mm. Ja, det... Jag insåg att jag hade helt fel förra gången. Det är inte del 34. Det är del 39.
Ja. Yep. Och vi fortsätter med the double deuces som vi har gjort senaste episoderna.
Ja.
Med att ta... Ja.
Det är ju också en sequel. Mm, båda är ju sequels.
Double sequel deuce. Extravaganza.
Precis.
Först American Shaolin, King of the Kickboxers 2.
Hell yeah.
Det är en underbar titel, verkligen.
Ja, the title called out. Det var så, ja. Wow, det var det ändå där är. Så måste det vara awesome på förhoppningsvis rätt sätt.
Och jag är så glad att du plockade den på titeln, för filmen visade sig ju vara a gem, verkligen.
Ja, den är precis det man trodde att den skulle vara.
Ja, så. Ja, på så många nivåer.
Så att den träffade rätt.
Och sen den andra filmen är Best of the Best 2, starring Eric Roberts.
Starring Eric Roberts. My god, Eric Roberts. Men man, i mitt tycke, innan vi går in i det allt för mycket, så upplevde jag att mellan de två så var Best of the Best inte the best.
Nej, det var inte det. Alltså filmen som jag tycker är den bättre filmen och den som är roligast att snacka om, det är ju American Shaolin King of the Kickboxers 2.
Ja.
Ska vi ta den som den andra filmen bara för det då?
Ja, låt oss göra det. Ja. Det tycker jag är jättelämpligt.
Så nu har vi hypat lite här. Nu får lyssnarna in anticipation vänta på höjdpunkten här.
Absolutely. Okej, låt oss... just det, nu är vi på Best of the Best 2. Starring Eric Roberts.
Och Chris Penn.
Chris Penn, ja. Som mercifully går ett ond bråd död till mötes ganska tidigt i filmen.
Men det var ju underbart att se han. Den korta tiden man blev exposed, förstås.
Och så här, vilken karaktär han är. Han bara kommer in och bara... jag ska slåss. Ska inte han vara så honorable kung fu master?
Eller hur? Det är väldigt svårt att consolidate hans karaktär från att vara en a good dude till att, du vet, döda folk för pengar.
Ja, för att han började ju ganska douchig i första filmen, men sen så lärde han sig ju, du vet, en läxa och växte som karaktär.
Ja,
och
sånt. Ja, han lärde känna sann kung fu i klassisk anda.
Ja. Så kommer den där. Och med de där dräkterna de har på sig. De här rollerna med typ läder svart bälte på, eller vad
det är. Ja. Det är general purpose karate som de utövar.
Ja. Man. Och barnet. Man.
Barnet. Okej. Okay. Så nu har vi gett en trailer till våran recension av filmen.
Best of the Best 2, starring Eric Roberts. Men det är ju egentligen starring han som spelar Tommy Lee, vad heter han? Typ Philip Ree.
Philip Ree, japp. Och hans storebror. Vad heter han? Är det Tommy Ree eller någon annan Ree?
Ja, just det. Ja, det är en annan Ree. Vad heter han? Jag hade det här framför mig. Jag tror om det inte är Simon Ree rent av.
Jo, det är Simon Ree.
Mm. A.k.a. killen som spelade, vad ska man säga, huvudodingen i första filmen. Den här coola taekwondo-snubben med pirat... masken, höll på att säga. Med the eye patch.
Och alltså, bara för att prata om människorna involverade i den här filmen, så Simon Ree, han verkar ju vara den personen som har mest cred av alla de här.
Ja.
För att när jag kollade upp han på IMDb så hade han en fet wall of text. Och då är han bara en bikaraktär ändå. Och där står det liksom att han är sjunde dan i taekwondo och bla bla dan i hapkido. Och han är superpopulär i the fighting community för att han är the nicest dude som existerar och är aktiv i the community.
Ja, nej, jag läste också den och då lät det som han var legit som bara den. Alltså.
Ja.
Han höll på med stunts i filmer och hade massor med filmfolk som tränade hos honom inför filmer och sådana grejer.
Ja, och då är han liksom antagonisten i Best of the Best 1.
Ja.
Men jag tycker ettan slutar ganska bra med att han inser ju the error of his evil ways genom kampen.
Ja.
Vilket är en klassisk sån där kung fu-grej som även i Hongkong-filmer sällan görs bra faktiskt. Det där ja. Karaktärsutvecklingen genom kampen.
Precis, det saknas ju faktiskt i väldigt många alltså filmer överhuvudtaget egentligen.
Ja.
Så att det är väl lite det som gör att man minns just Best of the Best 1. Att men han var så ball, för han går ju också igenom en resa liksom.
Ja.
Han är ju inte bara en evil guy. Och förstås, Tommy har ju såna alltså ikoniska moves och bilder och grejer med hans super roundhouse kick eller vad det var för någonting.
Ja.
Där han sparkar så hårt att mätaren pajar eller vad det är.
Ja, signature moves.
Ja, det är ju så bra liksom action movie moment liksom.
Ja.
När han laddar upp för den och så, oh no, is he gonna kill him? No.
Mm.
I'm doing the right thing. Och den här saknade sånt helt och hållet.
Ja, alltså upplägget på den här Best of the Best 2 är ju löjeväckande från ruta 1.
Mm.
Det upplägget är att det finns en underground fighting scene där miljonärer kommer att betala pengar för att se folk slåss till döden i en gladiatorring.
Ja, precis. En gladiatorring i Las Vegas. Och grejen är att man ska slåss mot, totalt blir det 4 pers. Tre stycken som är typ The Gladiator regular champs.
Minibossar.
Precis, minibossarna. Och när man har spöat på dem så får man ju stigande grad pengar. Och då typ 10 000, 25 000 och 50 000 dollar. Yay. Och då får man chansen att möta Lord Bracus.
Ja, som spelas av en före detta Mr. Universum Knutte.
Ja, Ralf Mölle.
Ja, och han har den tyska brytningen som sig bör.
Ja, verkligen. Men han ser ut som en liten Arnold helt enkelt.
Ja.
Och han är den hårdaste av de hårda. Han är ju the Spartacus of this ring liksom.
Ja.
Och spör man på honom, då får man ägarskap över hela den här super nightclub-grejen och the underground coliseum som de kallar det. För att man har spöat på en gladiator liksom. Ja, då får du äga en jättedyrbar nattklubb i Las Vegas.
Ja, för Bracus äger den här nattklubben som har det sämsta namnet någonsin. The Stock Exchange.
Ja, just det, så var det. Ja, i början av filmen så visste jag inte om dem. För att, vad är det, de kommer in med helikopter. Eller Lord Bracus, eller vad som kommer in med helikopter till taket på The Stock Exchange. Så jag visste inte om det var en typ heist-movie. Eller om det var en fight-movie, liksom.
Nej, det var ganska förvirrande när Bracus landar på The Stock Exchange, ja.
Ja, så herregud.
Men där i början så har vi en sån här rolig character-moment för Bracus när han blir skitsned över att en av hans bodyguards bär en pistol.
Mm, just det.
Oh. Och så säger en av hans sidekicks, oh sorry Bracus, I know you think it's unmanly.
Just det. Yo, you get this gun out of here now.
Bracus accepterar bara real manliness genom nävar.
Precis. Han är a man's man, as it were. Mm. This Lord Bracus, you have destroyed my perfection. Herregud. Ja, men det är ju verkligen the setup för hela filmen. För att de bjuder in oss till den här fightklubben då, där man får se de tre gladiatorerna som är hårdast den här dagen, så att säga. Och typ några minuter senare så ding 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 ding, så kommer Chris Penn in.
Yep.
Och förstås
Chris jävla Penn.
Ja.
Och han ser ju ut som en vanlig, lite små, fet, random dude.
Ja, Det gör han. Och jag menar, till hans credit, det finns ju många äkta martial artists som ser ut precis så som han gör.
Ja, oja, oja.
Och därför var jag tvungen att kolla upp om, men shit, är han kanske legit i, du vet, off-screen? Och därför får han vara med i filmen liksom. Trots att han inte ser ut som million dollars helt enkelt.
Nej.
Och jag hittade en Chris Penn. Men det är någon helt annan snubbe. Som är däremot jävligt bra på taekwondo.
Oh, wow. Så hans namn transferar lite kanske.
Ja.
Ja, alltså det är underligt. Varför är Chris Penn med i så jävla mycket actionfilm egentligen?
Nobody knows. Alltså han spelade ju crazy jävligt bra.
Ja, jo.
Han kändes ju allt. Och det kanske var för att det var de rollerna han fick. Men det kändes ju alltid som att han liksom gick på en utsträckt lina, eller hur man ska säga, spänd lina. Jag tror så, man, this guy, när som helst kommer någonting hända här.
Ja, när som helst kommer han våldta en tjej eller något sånt där. Förväntar man sig lite.
Ja, men det är ju verkligen det. Så det kanske är därför han får vara med just i hårdkokta, fick vara med i hårdkokta filmer, rättare sagt. Den är vår Chris Penn.
Så Chris Penn kommer här och han spöar på den första gladiator-minibossen som han vore frukost.
Ja, verkligen.
Den första minibossen, han gjorde ju inte ens någonting. Han var ju en slagpåse, basically.
Ja, precis. Han går ju bara runt och delar ut lite armbågar och sen så typ dör den där snubben. Nej, jag fann att han inte dog, men han var close enough to death, liksom.
Vi känner ju Chris Penn-karaktären ifrån den första Best of the Best. Där vi som sagt fick se han växa till en kung fu-insikt.
Ja.
Men så håller han på med sån här bullshit.
Ja, men precis. Springer runt under liksom underground fighting för att tjäna lite pengar. Det kändes plötsligt så här, va? Och ändå etablerar de i början av den här filmen att när våra hjältar från första filmen kommer tillbaka till USA, då har de blivit framgångsrika dojo-ägare. Så de är instruktörer som äger en dojo. Och det verkar gå riktigt bra för dem och grejer. De är med i tidning och allt möjligt. Och har massor av elever och sånt.
Alla är respektabla. De är till exempel inte domare, men du vet. Men domare i en gradering för unga.
Precis.
Som ska ta svart bälte och andra bälte liksom.
Så de är ju så här jätterespektabla. Och så springer Chris Penn iväg där och slåss för pengar på natten liksom.
Ja. Och inte bara det. Typ nästa natt när Chris Penn ska utmana Lord Bracchus Gracchus. för att han lyckas liksom call him out för att få the big champ match dagen efter typ.
Ja.
Ja, den dagen så ska han vara barnvakt för Eric Roberts son.
Just det. Och här måste vi flika in. Det här är nog en del av det som gör att filmen är avsevärt mycket sämre än ettan. Och det är att sonen är en karaktär. Och han är i filmen är hans karaktär 11 eller 12 år gammal. Jag vet inte hur gammal skådespelaren var at the time. Men så då har de det där barnperspektivet. Till exempel så han klarar inte av graderingen där som hans farsa och Tommy och de graderar honom på. Vad är det? De ska sparka en träbit och dela en tegelsten.
Ja, precis.
Och han lyckas inte liksom.
Nej.
Och vi vet att han har misslyckats med svartbältesgraderingen förut. Stackars barn, hur ska det gå? Mm. Och det är verkligen det där. Men mycket av berättelsen är från barnets perspektiv. You're supposed to relate, kiddo.
Ja, på helt fel vis också, som är irriterande. Och väldigt så här ham-fisted med att med familjen hanterar på ett bra sätt ändå, för att vi är en bra familj och Eric Roberts är en bra farsa, bla bla bla.
Ja. Eric Roberts. Han var mystisk i den här filmen.
Ja, alltså jag tycker filmen har inte en klar huvudperson.
Nej.
Man förväntar sig att Eric Roberts ska vara hjälten. Men alltså, lite grann som i Best of the Best 1, så är det ju både han och Philip Ree som är the leads liksom.
Ja, precis.
Men på alltså ettan, som jag minns ettan, så var de två klara leads med mycket rum till varandra liksom. Medan i den här så är det, du vet, så tar de rum ifrån varandra utan att det känns som att någon är en klar lead?
Ja, alltså jag vet, jag kände att det var mer Tommy eller Philip Reed då, att det var hans berättelse, men Eric Roberts var med av någon anledning liksom.
Ja, alltså så som plottbågen gick genom filmen var att Eric Roberts var ju helt klart huvudperson i början av filmen. Mm. För att det var så jävla mycket fokus på hans son och deras relation.
Ja.
Men i andra halvan så var det ju helt klart Philip Reed som var huvudpersonen.
Ja, nej, jätteknasigt.
Ja. Och det skiftade på ett sätt som inte funkade.
Nej, precis. Okej, okay, men för att återgå till vårt berättande, var var vi någonstans?
Ja, alltså det var en Chris Penn är huvud, jag ska vara barnvakt för Eric Roberts son.
Så var det.
Ja, och som bra barnvakt han är och bra människa, mm. så drar han med Eric Roberts son till den här The Stock Exchange, till gladiatormatchen där han ska spela på Bracchus Gracchus.
Precis, och just det, och där kommer det där som också är så där, verkligen sån här trope som jag hatar. Och det är den här, du vet, the blackmail trope, när man egentligen inte har någonting som är särskilt blackmail worthy. För han liksom, ja men okej då, hoppa in i bilen och så drar vi dit. Och sen så säger han, du ska vänta här ute för jag har lite grejer att ta hand om där inne. Och så bara, nej jag ska med in, det är ju den här fight-grejen, eller hur? Så bara, nej det ska du inte. Ja men då berättar jag till farsan. Men okej, kom med då.
Ja.
What? Vem bryr där, sig? Berätta till farsan då, grabben.
Den där utväxlingen är så typisk, ja. Man har hört det så tusen gånger.
Ja, nej, men när det är såhär the blackmail, men utan att egentligen ha någon äkta leverage liksom.
Mm, yep.
Tusen. Vi har ju nu sett att Chris Penn är en douche återigen liksom.
Mm.
Vad ska det vara för leverage att hans farsa helt plötsligt vet?
Ja, och sen doucheheterna fortsätter ju inne på klubben. För Chris Penn mutar en spotlight operator med en flaska whisky att vakta Eric Roberts son.
This kid is gonna grow up to be a fine specimen.
Ja!
Och det är ändå inte det värsta han får uppleva den kvällen.
Nej. För nästa grej är ju att Chris Penn blir dödad av Bracchus Gracchus.
Ja, och jag menar, det är inte ens en hård fight för Lord Bracchus här.
Nej.
Kommer ju bara in och I will crush you. Och så gör han det liksom.
Ja, Chris Penn blir crushed like butter.
Ja. Så är han ur denna franchise.
Ja. Och resten av filmen är ju då att våra vänner, våra hjältar, vi måste hämnas. Chris Penn och Bracchus Gracchus vill fightas mot Philip Ree.
Mm, precis. Ja, för de kommer in dit för att undersöka någon gång under filmens gång att ja, men är det ni som dödade vår polare Chris Penn? Och så bara, ja, alltså, det kanske det är. Och då typ scratchar Tommy Lee Lord Bracchus face. Ja, därför alltså, så vill Bracchus döda honom.
Jag tycker det var ganska bra upptakt lite grann här hur Eric Roberts och Philip Ree liksom att när de inser att fan, de här jävlarna har ju dödat vår kompis.
Ja.
Jag gillar hur de två går in på klubben där och inte tar någon skit.
Mm.
Jag gillade faktiskt den biten.
Det kändes ju som klassisk sån här actionhjältefilm däremot. Verkligen.
Ja. Nej, men du vet, det där klassiska som att de satt ner och sen så plötsligt ställer de sig upp för att det är allvar.
Mm.
Du vet. Så att det var one fleeting moment of greatness.
Men en sak där, när de liksom går in och bråkar den första gången. Mm. Och så kommer ju security och ska låtsas att de kan slåss. Och så jäklar vad Tommy Lee helt plötsligt började köra cast moves. Det var jätteknasigt.
Ja.
Varje gång man fick se honom så körde han samma aikido-kast liksom.
Ja, oh, alltså var det inte någon gång som han grabbade tag i typ tre underhuggarhänder samtidigt och typ flippade över tre pers samtidigt.
Ja, nej, det var jättekonstigt. Och typ nästan varje fight han var i så var det ett cast move liksom.
Ja.
Och just den där nedre aikido och vrida armen och kasta över grejen.
Precis. Som är så, den är väldigt stuntmantrop. Så att det var uttjatat redan innan den här filmen kom. Och så kommer den här filmen och gör det 100 gånger.
Ja, verkligen så wow.
Alltså när väl Philip Ree fick rum att sparkas så gjorde han ju det väl. För han är bra på att sparka.
Ja, verkligen. Så det var ju synd att de slösade hans tid på att hålla på att kasta gubbar och sånt.
Så Philip Ree, han sparkar Brakus i facet så att Brakus får ett R i ansiktet. Och då svär Brakus på sin moders grav att Philip Ree måste dö.
Ja, men det är ju i princip det han gör, ja.
Ja, det är helt
get me,
klart.
Get me, Tommy Lee.
Vi har till
you
och med
destroyed my perfection.
Ja, vi har en scen där Brakus tittar sig själv i spegeln och ojar sig över att the perfection is ruined.
Ja, herregud. This is the guy? This is the guy you're worrying about?
Av någon anledning så skickar The Stock Exchange massa hitmen till Eric Roberts hem.
Jo, det var väl för att de fick reda på att hans son Brakus mördade Chris Penn.
Just det, vi har ett vittne, a loose end.
Precis, jag får med att de vill täppa till den läckan, så att säga.
Mm.
Så då, i tid och otid så skickar de henchmen till hans hus. Så att Tommy Lee, som ju är Eric Roberts bästa polare, eller Philip Rero, kan kasta in dem, eller göra lite judokast och aikido-kast på dem.
Japp. Yep. Alltså, är det Philip Rero eller Tommy Lee?
Ja, vi måste välja här. Okej, okay, skådisen heter Philip Ree. Han spelar Tommy Lee. So let's just call him Tommy.
Tommy, ja. Det är nu som filmen också skiftar huvudperson från Eric Roberts till Tommy.
Ja.
För de har en shootout hemma hos Eric Roberts. De dödar lite folk. Och är det här som... Det kommer lite så här brutala grejer i filmen också.
Ja, jag för mig det.
För att den här filmen har så här mystisk gore från ingenstans här och där.
Ja, jag tyckte också att det var jättemysigt. Speciellt med tanke på det här det barnperspektivet. Eller den unga grabben som får vara huvudkaraktär ett tag.
Ja.
Det blir så här jättekonstigt. Ja, men det är väldigt plötsligt många såna här folk som smäller till så hårt att typ halva facet flyger av. Och...
Ja, och ben som bryts med close-up på armen där.
I knasiga vinklar, ja.
Ja, och inte det du vet så här klassiskt med att armbågen bara vinklas på ett sätt som ser ut konstigt. Utan det är att man ser helt klart att benet bryts.
Ja, precis. Och det är jättekonstigt för att filmen är inte konsekvent i sin gore så att man kan liksom, okej, okay, this is a gory movie. Utan det liksom bara kommer helt plötsligt i fightscener. Han gör lite ljud och kast in i ett glasbord typ och sen så flyger en halv PM-pipa ut liksom. Like, what the hell?
Ja, det är underligt som sagt. Det är ganska chockerande när väl de där gore-ögonblicken kommer.
Ja.
Och om det är det de siktade på så lyckades de väl, antar jag. Men det är inte consistent ju.
Nej, det känns... Det är väldigt dåligt gjort faktiskt.
Ja. Så efter the shootout här så inser Eric Roberts och Tommy att de måste ta refuge. Så de drar till typ Tommys adoptivmorsa eller något sånt.
Ja, precis. Hans adoptivmormor var det, va? Morsa eller mormor, jag vet inte vad. Jag förstod inte riktigt hans bakgrundshistoria, men jag tror att han är adoptivbarnet.
Ja, och det är en indian som bor mitt ute i öknen någonstans, va?
Mm. Ja, men alltså, mormor är ju, du vet, Native American, antar jag.
Ja, precis.
Och så hennes son växte upp som Tommys brorsa då, helt enkelt. Så de är ju inte bröder via blod, men de är bröder via uppväxt.
Ja.
Vad var han hette? Typ James, tror jag det var.
Ja, precis, James. Som var också en underbar karaktär. Mm. Som spelas av Quentin Tarantinos brorsa.
Oh, man!
Nej, det är inte bokstavligen, utan... hans utseende.
Gdoj!
Första gången jag såg han så var det verkligen att... Wait a minute, is that fucking Quentin Tarantino?
Men han kom ju in i filmen så himla... Oh, wow! Jag klickade just på han som spelar James, a.k.a. Sonny Landham. Det står acting career. At the beginning of his acting career, Landham was an actor in pornographic films. Oh,
all right. Nice. Ja, det är en stumbe som ser ut som Quentin Tarantinos brorsa i alla fall.
Awesome. Han introduceras med att... Han ligger på typ, vad säger man, the hood of his car.
Ja.
Och gassar i solen med, ja, med sin cowboysarhatt över facet.
Och inte bara det, han sportar the triple denim.
Ja, ja precis.
Han har jeansbyxor, jeansskjorta och jeansväst.
Ja, så att han är all denimed out.
Ja.
Och vi vet redan innan att han antagligen är no good, för Tommy gillar inte honom.
Ja, precis. Sekunden innan han introduceras så säger Tommy att he's no good.
Ja, och när han vaknar för att han ser att Eric Roberts och Tommy är där, så det första han gör är att plocka upp en Jack Daniels och börja svepa liksom. It's like, my god, welcome to my Native American brother
liksom. Ja, det är min nya favoritkaraktär i den här filmen, helt klart.
Ja.
Och, alltså, vi har ju typ en, är det 10 minuter eller 5 minuter lång scen?
Ja.
Där Tarantinos brorsa försöker coaxa de två andra in till att slåss med honom.
Mm, ja.
Och vi har ju så här halv liksom hjärtade käftsmällar fram och tillbaka mellan så här tant snack.
Ja, alltså den var ju verkligen knasig, den där scenen.
Ja.
Den var typ fight a drunk the scene liksom.
Ja,
så Quentin Tarantinos brorsa rumlar omkring där lite grann och typ gör, fan, han spör ju ändå på dem ganska bra liksom.
Ja, precis. Det är tydligt att han kan kung fu, men han är, ja, aspackad och de andra vill inte slåss med han.
Ja. Och sen typ som han snackar skit och de snackar lite skit tillbaka. You're drunk, drunk, drunk. Mm. Det är så bra. Och hur de Band of Brothers ihop varandra, eller i alla fall avslutar fighten, det är att Tarantinos brorsa börjar spy.
Ja, just det.
Och så står det typ mormor i fönstret och nickar lite så det, ja, Band of Brothers.
Precis, mormor nickar i fönstret och vi förstår att, ah, okej, okay, boys will be boys och de är kompisar nu.
Ja.
Det visar sig ju dock att det finns en poäng med den här karaktären, förutom att han är awesome.
Ja.
Det visar sig att han är den enda som har slagits mot Bracchus och överlevt.
Precis. Ja, just det. För vi får reda på typ sekunderna innan att han har överlevt en Bracchus fight, så får vi veta att James var i en bilkrasch. Mm. Och då berättar James, eller vad heter det, Tantinos brorsa, då berättar han att, remember the car crash? Yeah. Well, this is the car. Och så visar han en, eller I was the car. Och så visar han ett scar på magen. And the Bracchus was the crash.
Precis, hans replik är helt knäpp. Men det var väl just det, ja?
Ja.
I was the car. And Bracchus was the crash.
It's like, what?
Och kontentan här är att Tarantinos brorsa är den enda som kan träna Eric Roberts och Tommy till att slå Bracchus.
Ja, precis.
Och vi får a training montage.
Ja, verkligen training montage. På klassiskt training montage vis. De står ju till och med uppe på ett berg och håller på att träna kata och grejer.
Ja. Ja, och ja, Tarantinos brorsa fortsätter vara allmänt awesome. Och alla blir mer och mer denim också. Jag tror både Tommy och Eric Roberts fixar sig en double denim setup att matcha Tarantinos brorsas triple.
Ja, de antar väl att det kanske finns någon fördelar movement wise eller någonting. I den här double denim setup liksom. Fan, de missade ju en chans när de var på berget att skrika Bracchus!
Med såhär drama-utzoomning.
Ja, missed the opportunity, man. För jag får med att de parallellar deras träning med Bracchus träning också.
Mm. Jo, Bracchus tränar ju förstås på industriellt vis.
Ja, just det. För han har massa vikter och sen gör han lite så här half-assed kicks. Men vi förstår ju att han är mästare eftersom han är stor.
Medan de andra håller på med, du vet, mer naturlig träning, eller vad man ska säga.
Ja, precis. De blir ett med naturen, höll jag på att säga.
Det parallellar väldigt Rocky 4 med Drago versus Stallone-träningen där.
Precis. Ergo the Bracchus.
Och alltså, vi har ju också en sån här helt idiotisk scen som är typisk sån här, du vet, exotism-grej. Mm. Med att det ska vara så här, Indian mysticism.
Ja, precis.
Med att de går in och bastar i ett tält och hallucinerar.
Just det,
ja. Med förklaring till att yes, these are ancient Indian secrets. You go in and see things from the spirit world.
Precis. Och så går Tommy in och drömmer om att han slåss mot Brakus.
Ja, precis. Hallucinationerna var typ explosioner och fight mot Brakus.
Ja. You ruined my perfection. Like, herregud.
Ja. Men verkligen så här, klassiskt irriterande att men vi måste dra in mysticism här. För att vi är trots allt ute i skogen med Native Americans.
Ja, men det enda som fattades var ju dum, 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 dum,
dum, dum. Ja, verkligen.
Så herregud.
Jag för mig soundtracket var också väldigt så där. Om det inte var så var det new age shit åtminstone.
Ja, typ den här flöjten, Native American flute som typ piper omkring lite grann i bakgrunden.
Nedra popflöjt, ja.
Ja, sounding mournful eller något sånt. Men de lär sig ju bli kung fu mästare. Och sen så kommer ju Brakus underhuggare dit.
Ja, och alltså hans underhuggare är ju helt knäppa dem också. De får plötsligt massa repliker och grejer och alla verkar vara helt psykopatiska.
Ja, nej men de är ju helt off the rails alltså.
Ja.
Vad hette han? Snubben med den vita kostymen, Mr. Finch. Han som verkar leda den här gruppen lakejer helt enkelt. Eller hejdukar. Man, det var någonting. Jo, för de går ju in, slåss lite grann och tar... Det var någon de tog gisslan, va?
Ja, de lämnar Tommy, en av lakejerna i gisslan tillsammans med typ Eric Roberts och de andra i familjen.
Ja, precis. Så var det. Och säger åt dem att men ni ska döda, du vet, Eric Roberts och hans familj. Och så drar de iväg Tommy. Och så en av snubbarna, och så drar de iväg till en helikopter som, för det var så de tog sig dit. På klassiskt 90-talsvis. Man flyger med helikopter i öknen. Kör inte bil, god damn. We're bad guys. Och så står en av lakejerna i närheten av han, ledar ondingen då. Och så typ knackar på hans axel för att få hans attention. Och på han skriker i hans face, don't ever touch me! Don't touch me!
Ja! Och så tittade så blir man verkligen, wow!
Ja,
så vem fan är den här typen som tydligen är en karaktär?
Ja, verkligen. Och han har inte introducerats innan som någonting av consequence. Plötsligt är han den där klassiska psycho crazy dude liksom.
Ja.
Som typ, man vet inte, ska han döda våra hjältar eller sina egna sidekicks liksom.
Och den här snubben som knackade han på axeln, han är som en efterbliven snubbe som liksom, please, please, could I put on the fire?
Ja. Precis. Can I please blow up the house, please?
Ja, för de har hällt massa bensin över hela huset och klassiskt en där linje av bensin till helikoptern så att de kan tända eld på håll.
Precis. Och man, det där huset exploderar väl.
Ja, det var tydligt att halva budgeten gick till den här pyrotekniska explosionen för att det är många olika vinklar och det är en enorm riktig explosion.
Ja.
De har till och med en vinkel som är från en helikopter shot väldigt långt bort ifrån så att man får se, du vet, svampmoln och allting in all its glory.
Ja, verkligen the maximum destruction. Man. Men det som inte the bad guys vet förstås är ju att Team Roberts har dödat hejduken som var där inne för att döda dem. Och så har de sprungit iväg och gömt sig i en liten underground typ chicken coop eller chicken feed storage. Så de överlever ju. Mormor överlever också. Och Team Bad Guy drar Tommy iväg till The Colosseum i Las Vegas.
För finalen.
Precis. Slåss mot Lord Brakus. You destroyed my perfection.
Tyvärr så dör Tarantinos brorsa.
Oh, there's that. Just det.
Och hans död är ganska så här mystisk gore också. För att det är en stray bullet som skjuter bort halva hans hand i värsta close-upen. och sen så blir han mejad överallt på bröstet med massa så här squibs, ni vet.
Ja.
Och så går han liksom tragglande fram till en av hejdukarna, drar en kniv och sticker hejduken i halsen.
Ja, nej, den var ju verkligen extrem gorig.
Ja, det var verkligen så. Och då också sådär att, helt plötsligt när vi fick en close-up på att hans hand, du vet, blastades bort. Lite grann i stil med RoboCop när Alex Murphy, eller vad han nu heter, du vet, nejas ner. Ja. Från ingenstans!
Ja, nej, men det var en till sån där. Jaha, oh, okej. Okay. Jag antar att den är gorig då. Det måste ha varit någon typ second director team eller där någonting, och de har inte koordinerat med hur saker skulle vara, och när man hade filmat så fanns det ingen återvändo liksom.
Det var second unit director från typ Evil Dead eller något.
För det är faktiskt nästan Evil Dead nivå på den där. None of the humor, unfortunately.
Så finalen av filmen, Tommy först spöa alla miniboss-gladiatorerna, vilket han gör som om de vore frukost, såklart.
Ja, ja, precis. Det är ingen utmaning för honom.
Nej. Och så har han en slutfight mot Brakus, samtidigt som Eric Roberts och sista bossen ifrån Best of the Best 1.
Ja.
Dödar massa, eller sparkar ner massa hejdukar.
Precis. Dejan.
Ja.
Ja, fan, ondingen från ettan är så ball. Eller oh, han, the last guy från ettan.
Han är ju det. Jag är glad att han fick lite fighting moments.
Mm. För att han har moves. Det har han.
Men en sån där grej som visar att Eric Roberts inte är riktigt med i filmen längre är att han kickar bara ner minibossar. Och det enda han har att göra med, du vet, slutfighten är att han hoppar ner i gladiatorringen och ropar Tommy!
Ja.
And that's it.
Ja, precis. Ja, men det är ju typ så här, yay, kick his ass, Tommy.
Ja.
Fast på sitt Eric Roberts sätt. Kick his ass, Tommy. Han har en sån här jätteknasig cadence. Speciellt i den här filmen. Det var han...
han är jätte-off hela tiden.
Alltså, han är ju uppenbart den bästa skådisen i filmen. Men han var... I den här filmen var han verkligen mystisk, liksom.
Ja.
Ingen aning vad som hände.
Och Tommy, han har ju all the rage och all the glory för tredje akten. Det är all about han.
Ja, precis. Det är ju verkligen Tommy the movie.
Hallå?
Det ändras. Alltså, det är ju hans show här i tredje akten.
Ah, sorry, du bröt upp lite så jag missade lite.
Ja, nej, jag sa ju att det är Tommys show helt och hållet här i tredje akten. Det är ingen snack om den saken.
Och han spöar Brakus i så här klassisk dumt vis att och det ser ut som att Brakus har han i a death grip, men han kommer undan och vänder på det utan någon drama anledning egentligen.
Precis. Jag kommer inte ihåg vad det var som var anledningen. Det var typ, var det inte när Eric Roberts kom in och sa, men Tommy.
det var ju det ögonblicket som det vände. Men det fanns ju ingen karaktärsanledning egentligen.
Nej, precis. Det gjorde det ju verkligen inte. Inte som i ettan, god damn.
Nej.
Det är ju så perfekt när han ställer sig i signaturpåsen. Och vi vet sedan tidigare att han sparkar så hårt att moderna mätare inte kan mäta hans styrka.
Over 9000, if you will.
Ja, men precis, hans kick är ju over 9000. Det är så smart fighting choreography att bara när han tar den där påsen så vi vet vi ju vad som är på väg. Is he gonna do it? Och då var man ju ung nog att man visste inte om han skulle göra det eller inte. Liksom.
Alltså ettan...
Äkta spänning.
Ettan är ju inte en bra film riktigt, men den har ju den där karaktärsgrejen. Och den har, som vi kommenterade innan, du vet, karaktärsutveckling i fight. På ett sätt som faktiskt funkar.
Ja, och framförallt, det har ju också sådana coola, ja, men liksom bara coola bilder, liksom, visual shots. Som det där när det koreanska teamet tränar i vattenfallet. Liksom.
Ja, och i snön. I
vattenfallet och snön. Men det är ju verkligen så, wow, this is cool.
Den här filmen, det är en typisk sån här underground fight revenge movie grej. Done väldigt inkompetent.
Alltså det bästa är ju att det där är en typisk filmgenre-grej faktiskt.
Ja, jag blir
det blir så här långt. Det är typisk Colosseum fight hämnd grej där barnet ser någon bli mördad och bli jagad av gubbar och ut i öknen film. Typisk.
Nej, men vi har ju många sådana där underground fight filmer, du vet, The Hexagon, ja, med vad fan heter den?
Don't ask me. Ja, men det var Bloodsport förstås.
Ja, Bloodsport. Ja, men hälften av Van Dams filmer är ju i den här genren. och The Hexagon med, du vet, han som när han gör armhävningar så trycker han ner jorden.
Oh, Chuck Norris, ja. Yeah.
Chuck Norris.
Du vet ju att Chuck Norris drives around in an ice cream truck covered in human skulls.
Doesn't he, that makes him the bad guy?
I mean, I guess.
Det finns jättemånga filmer i den här genren, ja.
Ja.
Och det här, det här är inte en av de bättre.
Nej, verkligen inte på något sätt alls. Det är det inte.
Vad har vi för positiva saker att säga om filmen då?
Alltså, när han inte gör Aikido-kast och inte liksom går runt och bara pratar, så är Tommy faktiskt genuint ball.
Jag håller med. Han har en närvaro i filmen. Problemet är att filmen erkänner inte att han är en proper karaktär förrän efter ett tag.
Ja, precis.
Men han så hans skills och allting sånt där, det är top notch.
Mm, alltså hans skills är top notch och han ser ball ut när han glider runt i sin coola bil.
Mm. Och jag tycker att det är bra också, du vet, i sån här rasfråga, att filmen faktiskt inte försöker ta ifrån han faktor, för att alla filmer som har en Asian lead av något slag tar bort faktorn i slutändan på något vis.
Ja, precis. Ja, men det enda sättet de skulle kunna ordnat upp det är ju även bättre om han hade ett romantiskt intresse i filmen liksom.
Ja.
För att den faller ju predictably till Eric Roberts.
Ja. Men han tillåts vara en Asian lead i slutändan som har all the glory.
Precis.
Ingen girl, men hej, man kan inte få allt, antar jag.
Nej, precis.
Nej, men det solklara exemplet som vi alltid använder i diskussioner som det här är ju vad heter den? Left 2, The Grave med Jet Li.
Ja, oh, just det, eller Cradle 2, The Grave.
Ja, oh, just det, Cradle 2, The Grave.
Precis.
Där de hade, du vet, de testpublikade filmen och de hade ett alternativt slut där Jet Li får tjejen som är a black lead.
Ja, du tänker på Romeo Must Die.
Ja, vad fan. De där två filmerna flyter ihop för mig.
Ja, och det bör de göra faktiskt.
Men i Romeo Must Die så har vi Black Lady, Jet Li och testpublik hatade att de skulle få varandra i slutet, så de fick inte varandra i slutet.
Precis. Och det känns ju verkligen, alltså, man blir lite mörkrädd och sådana grejer.
Ja, precis.
Det är så här, där tycker man ju att ett movie studio borde ha the guts att bara forge ahead. För det säger, guess what? It's Jet Li. People will watch it.
Ja, och vi har ju också Bruce Lee som predicent liksom, i det här. Som en Asian lead som tillåts vara the ultimate badass och alla älskar det.
Ja, precis. Så att det finns ju definitivt en print, om man säger så.
Ja. Så Tommy här, han tillåts vara the ultimate badass. Han får inte en tjej, men det är fortfarande ganska bra i sån här, vad ska man säga, Asian film studies.
Ja, men precis. Det är någonting i alla fall.
Ja. Alltså en sån här kitsch grej i filmen som är fucking crap, men som är underbart, är ju musiken i klubben.
Oh my god. Oh, det är typ så här pre-euro-techno.
Ja. Och de har typ en 10 sekunders loop som de alltid kör när de går förbi danssektionen av den här klubben, och de har typ tjejer som pole dansar och grejer.
Ja, men det är musik från den tiden då, vad heter den här, typ I Got The Power var populär på riktigt. I Got The Power.
Så att
det är typ äkta musik.
Ja, men problemet med den här klubbmusiken i filmen är att det är film som musik som försöker imitera det.
Mm.
Och försöker imitera någonting som är tveksamt. och typ failar på det. Men det gör det på så här otroligt komiskt vis.
Ja, och det fan, det summerar ändå filmen ganska bra.
Ja, och det är väl sägandes ganska mycket att den här otroligt komiska musikimitationen är en av de ljusa punkterna.
Ja. Ja, men filmen. Mm. Ja. Och Eric Roberts, han var konstig helt enkelt.
Ja.
Jag kan inte säga så jättemycket positivt faktiskt.
Nej. Eric Roberts son var superirriterande.
Mm.
Chris Penn var jobbig. eller ja, han var fel.
Ja. Alltså, ja, men han gjorde ju sorti ganska tidigt så att.
Ja. Upplägget är någonting som har gjorts i 1000 filmer på bättre sätt redan.
Ja, och det känns som det är helt fel karaktärer att köra det upplägget med.
Ja, verkligen.
Så bara, men Honorable Karate Masters. Ja, underground fighting, det blir perfekt. Som dessutom inte borde behöva pengarna.
Nej.
Så de har en successful studios och grejer.
Ja, så det där med pengarna kändes ju också konstigt. Spöar du den första fighten så får du $10,000.
Ja.
That's it? Jag ska riskera livet för $10,000? Come on, kan inte de där miljonärerna punga ut lite mer än så?
Ja, jag tänkte också på det. Wow, 10,000, det är inte så jäkla mycket alltså.
Nej.
Det är så, ja, jag vet inte. Han kan köpa typ den där soffan tidigare än han planerade.
Oh. Nej, så Best of the Best 2 starring Eric Roberts. Inte en särskilt bra film.
Nej, actually not the best of the best.
Nej.
Inte ens the best of the best, best of the best.
Den har några aspekter i sig som är värda att kolla in om man är, du vet, special interest.
Mm.
Jag menar, jag är glad att jag såg den, men jag kan inte rekommendera den.
Nej, precis. Det är verkligen en sån som, if you have the interest. Och har du sett ettan så borde du ju se tvåan.
Ja, då har du ju redan. Jag menar, det är bäst att släppa linan ut.
Ja, det finns ju typ 4 stycken, tror jag, 4 eller 5.
Oh, man, det är klart det finns.
Ja, jag tror att vi får besöka de andra då.
Oh, man. Best of the best 5. Starring who the fuck?
Ja, alltså jag fan med att det är Simon, eller inte Simon, Philip Ree, aka Tommy Lee.
Ja, men då är det ju värd att se ju.
Ja, men jag läste en blurb lite snabbt om någon av dem och var typ såhär, Russian mob has threatened nuclear something something eller något sånt. Och jag tänkte, wow, vad är de här filmerna på väg någonstans?
Best of the best. Alltså bara titta, alltså sluttexten har ju best of the best tema också.
Mm.
Jag funderar på, alltså nu när vi kommer mellan två filmer och behöver en mellanlåt, ska vi köra best of the best temat eller ska vi köra, du vet, klubbmusiken?
Alltså den är ju så himla dålig. Alltså den är dålig på fel sätt också.
Bäst och bäst temat eller vad?
Nej, ja, klubbmusiken den är.
Ja.
Jag ger dem best of the best.
Okej.
Okay. Okay. Because the best deserve the best.
Jag dedikerar den här låten till er, våra lyssnare.
Ooh, yeah. Best of the best.
Okay.
Victory.
Excellent.
Jag hoppas att ni är på gott humör nu, kära lyssnare. nu kommer ju den roligare biten här. Den mer trevliga film.
Ja, nu kommer ju den verkligen skatten. Den oväntade juvelen i dagens episod. Vad ska jag säga.
Och det är på så många nivåer också.
Ja. Alltså jag förvånades av hur pass lik i tonen den var, du vet, HK-film från den här tiden.
Ja, samtidigt som den var väldigt o-Hongkong-filmisk. För att den hade mer från mainland liksom. Så att, du vet, oh man, det börjar ranta om massa grejer utan att ens ha börjat upp filmen.
Ja, den Am Chow, eller American Shaolin.
King of the Kickboxers 2.
Det är så bra titel.
Ja, och alltså, den har ju ingenting med någon föregångare att göra alls, förutom att det är en regissör vars credentials är King of the Kickboxers och den här, King of the Kickboxers 2, och så typ King of the Kickboxers 3. Alla tre filmerna har ingenting med varandra att göra.
Okej, okay, så det var bara brand recognition grej helt enkelt.
Ja, precis. Och regissören har gjort bara typ fem filmer eller något sånt där för mig. Han hade gjort någonting annat också.
Nice. Oh, ja. Han träffar rätt i det där, vad heter det, Kung Fu Crap Fest grejen här.
Och filmen är Starring No One. Med ett väldigt intressant undantag. För typ
alltså, aka Daniel Day-Kim.
Precis,
jag menar.
Precis. Danny Day.
Ja, snubben från bland annat Lost och ja. Den här remake-serien på Hawaii 5-0.
Ja.
Han är med i mycket annat också, men det är de jag kommer ihåg just nu.
Jag har svårt att presentera vem han är i den här filmen utan att ha kommit fram till läget där han introduceras, för att han är ju en väldigt minor character. Men det här är en film som, alltså numera är han ju faktiskt en stor stjärna. Han är ett väldigt igenkännbart ansikte. Jag menar, varit med i Lost, som aka The Asian Guy i Lost, så är han ju omedelbart igenkännbar och en stor stjärna.
Ja, och det är han ju verkligen.
Ja.
Så att det var ju riktigt, riktigt coolt. Alltså, wow, in this one?
Ja.
Det var awesome. Det jag tyckte det var kul att jag satt ju och såg på den här filmen med Rin, eller det hon orkade se av den i alla fall. Ja. De första 25 minuterna, sen var hon så här, jag måste gå och sova.
Jag måste göra läxor imorgon. Eller vadå?
Ja, men typ, I've got socks to fold. Så att, men vi satt och call-outade vad som skulle hända i filmen, typ innan, du vet. Jag lovar att han kommer till Shaolin-templet där, för att han kommer förlora mot någon snubbe. Och där kommer det vara någon som hatar amerikaner, men de kommer bli polare. Och det var hon som call-outade det.
Nice.
No kidding. Och det stämmer, men på ett bra vis.
Ja, precis. Den där filmen var ju så jävla charmig, alltså.
Ja, jag gillade den verkligen.
Okej. Filmen öppnar med att vi ser sista bossen. Han håller på och tränar. Han heter typ Trevor någonting.
Ja, just det. Trevor got it all.
Vänta, vad är det han hette på riktigt?
Ja, karaktären, ja.
Trevor got it all. Han håller på att sparras med lite folk i ringen. Och alltså, utanför ringen är typ hans manager och några tjejer och annat folk.
Ja.
Och de står där liksom, nickar och kollar på honom med sån där skrattande, ondskefull min, liksom att hehehehe, yeah.
Ja.
Yeah, fight, fight that fight.
Ja, nej, men det var ju jättemystiskt, för han var väl någon typ såhär Don King wannabe snubbe liksom. Så att han skulle vara just den onda managern, helt enkelt.
Ja. Och han har han är som kind of white dude med ett helt knasigt afro.
Ja, verkligen så, what?
Som sticker åt alla håll. Och de första orden han säger avslöjar omedelbart att den här filmen inte är skriven av native English speakers.
Mm. Jag kommer inte ihåg vad han sa.
Jag kommer inte ihåg exakt, men det är någonting sånt där att you must be more ruthless. Remember, it's not enough to win. You must humiliate your opponent.
Ja, just det, ja, precis. Och han säger det efter att hans tränare har typ sagt åt honom att kasta sin motståndare på brutalt vis, så att han kan spöa på honom lite extra. Så att han ska bli maximum humiliation.
Och det är repliker på nivå av yes, you must be more evil.
Ja, men det är verkligen det.
What kind of kung fu do you play?
Ja.
I play murder fist. Så det är absolut inte idiomatisk engelska.
Nej, verkligen. Och musiken, verkligen så här Casio.
Ja! Ja, precis, det där med trummorna.
När han drar Casio-kören. Ja, ni vet vad vi snackar om.
Ja. Och det, alltså klippningen är också, alltså klippningen på close-ups på ansiktena på de olika personerna runt ringen är också, det är en viss timing som är väldigt HK-filmmässig.
Ja, det är just här, hur nära kameran ligger facet och den där vinkeln som gör att det är nästan lite så här fish lens artat liksom.
Ja, och
wow, in my face.
Instruktionerna som skådespelarna har fått, som uppenbarligen är begränsade till nicka ondskefullt. Och så gör de det i en sekund, du vet, så klipp till det.
Ja, verkligen.
Så från första sekund sitter man ju här och storler.
Ja, ja.
Man vet att man är in for a treat.
Ja, verkligen. Nej, men det kändes verkligen så, oh, this is a treat. Det här, this can go places.
Ja.
För med, det börjar ju som sagt med att vi introduceras till Trevor Got It All, som spör på någon random dude där för att visa att han är både hård och ond, och han har onda snubbar runt honom som stöder honom i hans onda sak.
Yep.
Och så drar han iväg till en turnering. Denna Trevor Got It All.
För man då, tror ju att Trevor Got It All, han ska ju fightas i gigantiska Las Vegas arenor. Det tror man. Nej, han ska fightas i Tumba Gymnasiums idrottshall.
Ja, hej, det är inget fel på Tumba Gymnasiums idrottshall.
Nej, det har många anor. Hej, jag växte upp där. Men det är ju bokstavligen det.
Ja.
Det är en publik på typ 70 pers eller något sånt där.
Ja, men det är ju verkligen det.
Och de har en liten skolturnering.
Och det är ju här vi introduceras till det som ska visa sig vara filmens huvudhjälte.
Yep.
Någon karatesnubbe som karatar omkring och har ett pannband på huvudet och är lite så här halv awkward när han slåss, men lyckas ändå ta sig till final mot Trevor Got It All.
Ja. Han heter Drew. Och han du vet, han är inte en snygg snubbe. Utan han är väl lite av, vad ska man säga, du vet, in a college comedy. Så han är alltså huvudpersonen in a college comedy, kinda.
Ja, precis. Mm. Han är verkligen, ja, men det är liksom,
alltså inte nördarnas hämnd kanske riktigt, men nej, men det är en snubbe som är lite så här goofy, lite komisk.
Ja. Det var någon artist jag tänkte på som han påminner om, men jag kommer inte ihåg vem det är nu, så att det var en sån där fleeting, men någon sån där 80-tals, om det inte var Howard Jones, nej, det kan det inte vara. Oh, ja, strunt i. Men han ser plain ut, men inte offensively so i alla fall.
Nej.
Han får vara med i film uppenbarligen,
så. Ja, vi identifierar honom omedelbart som huvudpersonen eftersom han får många close-ups i turneringen på vägen till finalen mot Trevor Got It All.
Ja, och han är väldigt extremt Karate Kid-plagiat, alltså.
Ja, oja. Hela den här grejen i Karate Kid, that's fuck, verkligen.
Ja, nej, så att, och jag trodde ju att han skulle karata omkring där och sen. Och, då han gjorde ju det i början, så jag sa, wait a minute. So American Shaolin slås karate style, but it's called King of Kickboxers.
Så, ja. Så vi kommer till finalen i den här skolturneringen.
Mm.
Och Trevor total äger ju Drew på det mest knasiga vis.
Ja, just det. Hur blev han inte diskad, denna Trevor Got It All?
Ja, eller hur? På något vis så lyckas Trevor dra av byxorna på Drew.
Ja, typ spö på honom så han måste blocka med facet. Eller blocka med facet är inte bästa sättet att blocka på. Men han typ skyddar ansiktet. Och då drar han ner hans byxor eller något sånt liksom.
Ja, så han blir superförnedrad, blir utskrattad ifrån Tumba Gymnasium.
Ja. Barndomsminnen, man.
Och tydligen så förlorar han matchen också, trots att det där är uppenbarligen inte okej moves i en turnering av any repute.
Nej, precis. Men här i Tumba är det hårda. Men det är ju the mean streets liksom.
Mean streets. Kniv söder, man.
Jag kniv söder.
Så
in disgrace. Ja, oh, just det, var det också. Istället för Mr. Miyagi så har han ju, vad heter det, den här snubben från, vad heter den filmen?
Ja,
du vet, vad heter den här franska regissören? Luc Besson. Vad heter den? Femte elementet.
Va?
Ja, i den filmen så finns ju en gammal asiatisk man som typ, vad är det han gör? Lagar han mat eller någonting? Men det är han. Och sen så är han ju med i, vad heter det, Dödligt vapen 4.
Ja!
Det är han som får stå för det här, du vet, it's called fried lies, you plick.
Ja, jag kommer ihåg han.
Yeah, that guy. Och han är istället för Miyagi då.
Men var inte Pat Morita med? Var inte han typ sittande i publiken eller något?
Nej, inte i den här filmen. Utan det är den gubben som ska vara Pat Moritas karaktär. Han är Mr. Miyagi-ekvivalenten helt enkelt.
Ja. Jo, det är han ju. Han är Drews tränare, och efter Drew har blivit så här förnedrad så går de ner till
Beach.
De går ut till stranden utanför Coney Island, eller Coney Island strand.
Ja,
typ.
Men fan vad run down det ser ut alltså.
Ja, men det är ju 92 det här, så dåliga tider. Och alltså den där tränaren är ju helt knäpp.
Ja, han verkar inte helt with it.
Nej.
Han bara mumlar grejer som man inte riktigt förstår vad han säger.
Alltså det första han säger till Drew, för att försöka trösta Drew, är att I'm sorry I failed you, I don't even know kung fu.
Ja, just det. Han berättar ju det för honom, att han egentligen inte är äkta Shaolin.
Precis.
Som Drew har trott hela den här tiden.
Nej.
Men vem är den här Shaolinen som har lärt honom karate?
Ja. Men alltså, intrycket från den här scenen är att Pat Morita ekvivalent här erkänner att men jag vet inte vad jag snackar om. Jag är bara någon gammal asiatisk gubbe. Vad trodde du? I've ripped off your money, dude. Go hem.
Men verkligen så. Look man, I'm just a guy who used to deliver you your Chinese takeout. One day you looked like you wanted to learn kung fu. I figured I could make an extra buck. Jeez.
Precis. Alltså, det är kontentan av vad gubben själv säger för att trösta Drew för den här förnedrande förlusten.
Ja. Och här, det är här karaktären just Drew blir så awesome.
Ja.
Han säger det. Va? Är du inte Shaolin? Fan vad bra.
Ja!
Då kan ju jag gå och bli äkta Shaolin.
Logiken är ju klockrent absurd.
Ja, det är så sparan. Men då har jag inte blivit spöad som äkta Shaolin. Då kan jag passa på att bli äkta Shaolin och bli ospöbar.
Ja, och han beslutar sig för att resa till Kina, Shaolin-templet, för att träna för att bli en äkta Shaolin.
Och jag tycker det är så bra.
Ja!
När gubben där så bara, well, how are you gonna pay for a ticket? Don't worry, I'll figure it out. Och så nästa scen så är han i Kina.
Ja, och alltså någonting intressant med Kina i den här filmen är att det är väldigt annorlunda mot vad vi är vana att se.
Mm.
För att vi klipper till Himmelska fridens torg direkt, pretty much.
Ja.
Och det är grästovor mellan plattorna och allt möjligt. Det ser helt annorlunda ut mot vad man är van vid.
Ja, för det bästa är det här footaget, för de visar ju olika platser, bland annat de visar ju förbjudna staden förstås.
Ja, och han sitter på kinesiska muren också.
Sitter på kinesiska muren. Och samtidigt så spelar de den här nedre restaurang-midi-musiken.
Ja.
Ja, men har man varit på Ming Garden så, hey, I know that song.
Ja, helt klart. Men det här gör det tydligt att det här är en amerikansk-kinesisk samproduktion.
Mm.
För de har uppenbarligen fått tillåtelse 92 att filma mycket i mainland China.
Ja, precis.
Vilket är mer än man kan säga om Hongkong-film faktiskt från den här tiden.
Mm.
För den bästa Hongkong-filmen man ser från den här tiden är ju inspelad i Hongkong.
Så att, absolut.
Så att människorna och platserna ser helt annorlunda ut.
Mm. Nej, så att det var ju riktigt coolt. Man kände igen the locations liksom. Oh, man. Okay, det här är verkligen shot on location.
Ja, och det gäller även Shaolin-templet. För att de klipper ju till Shaolin-templet. Och man känner igen det från andra filmer direkt.
Mm. Ja, det är verkligen så. Oh, wow. Ja, men det där är templet.
Ja.
De vandrar runt på de olika platserna där, bland annat han, vad han nu heter, den här indiska munken som kom dit och lärde Shaolin-munkarna om yoga och sådana grejer, physical exercise.
Mm.
De hade ju någon fin liten utomhusgård där. Det här är stället där man ser de här typ stenfigurerna, eller man ska kalla dem, eller brickfigurerna. Det ser ut som små pillars som typ med speciella toppar som är mitt ute i templet helt enkelt.
Ja, det är en gård liksom som har de där pelar, alltså pelar / skulpturgrejerna liksom här och där.
Ja, precis. Och den locationen, det är ju typ där han tränade upp munkar back in the before times liksom.
Och det är en väldigt ikonisk plats också från många filmer där det klassiska är att man ser någon gubbe som sopar där. Och det gör mig även i den här filmen.
Och det var ju också en sån där som var tvungen att kalla. Jag lovar att den äkta mästaren är typ the janitor eller någonting, ja. Som kommer att förolämpa.
Självklart, självklart. Men innan det så alltså, här är en av grejerna som är layers upon layers när det gäller den här filmen. Okej, det är en kinesisk-amerikansk samproduktion. Det är antagligen en kinesisk regissör och manusförfattare och sådär, som de har översatt, du vet, half-assed till engelska och så vidare.
Ja.
Och men det är en amerikansk huvudperson. Och den här huvudpersonen är så otroligt färgstark och charmerande liksom framför kameran. Så att han är helt klart det lead, men han sticker ut så jävla mycket. Han är så jävla out of place hela tiden.
Ja, men det är han ju verkligen.
Inte bara i hur han är skriven, utan i hur hela filmen ser ut och känns. Så är skådespelaren så jävla out of place.
Jo, men han är ju verkligen det.
Ja, och
det känns ju rätt liksom. Det känns så spot on.
Ja, det gör ju det. Och det är imponerande hur, jag vet inte om det är avsiktligt eller inte, men det är verkligen en aspekt i den här filmen. Och ett definierande ögonblick med det är när han typ letar efter templet. Och så frågar han några tjejer typ att, hey, where is the temple?
Precis. Och det känns ju verkligen som så, fan jävla turister liksom. Ja. Då kommer någon upp när man håller en privat konversation, så, where's the temple?
Ja. Och han är typiskt sån där amerikansk arrogant. Ja. För att han är klassisk amerikansk arrogant hela tiden i den här filmen.
Ja.
Fast på ett ganska charmigt vis, men man är verkligen så där typisk amerikansk.
Ja, men rebelling against authority och allt.
Och han typ säger till dem, don't anyone speak English around these parts?
Ja.
Och så kommer det en tjej fram som säger på, du vet, bruten engelska, vad är det hon säger?
Ja, hon säger typ att wouldn't it make more sense for you to speak Chinese?
Ja precis. Och det var fan spot on.
Ja.
Det var rätt kommentar. Men det illustrerar också the divide i de alla medverkande i den här filmen.
Ja.
För att hon är ju helt klart en kines som pratar bruten engelska. Hon kan ju engelska uppenbart. Men ändå så är att hon, de andra är verkligen, come on guy.
Ja, och det som jag tyckte var coolt också var ju att på hennes dress, alltså outfit, klädsätt och hela den grejen, så såg man ju direkt att hon är ju helt klart någon av de här minority-folken.
Ja.
Jag vet inte vilken av dem nu, men som det finns ju oändligt många. Men man såg ju det på en gång att okej, det här är inte Han Chinese.
Nej, hon är inte rikskines. Och det var, såg man också, eller jag vet inte om det är en tidsmässig grej, men frisyrerna på tjejerna i den här gruppen då är ju helt sjuka.
Ja, men vi klagade ju på japanska frisyrer där i Battle Girl.
Ja. Alltså frisyren på den här tjejen som kan engelska, som uppenbart ska bli det romantiska intresset för att hon kan engelska. Hon har typ rastaflätor, eller vad är det hon har?
Oh, jo, men det är typ lite så halvrastaflätor-ish.
Ja.
Och
hennes kompisar har frisyrer från alla möjliga olika kulturella håll som man inte ens kan placera, för att det är så här mystisk adaptation till Mainland China 92.
Ja, verkligen. So now you're just making shit up, bro. Now you're just making it up. Ja, nej, det är spot on. Och men hon, ja, de börjar ju prata ihop lite där. Och han, vad är det han säger? Han typ säger, jag behöver ju hitta till templet. Ja, just det, han frågar såhär, okej, cool, since you can show me, where's your car? Well, in China, this is my car. Och så visar hon honom en cykel, såklart.
Ja, yep. Så de plingar iväg.
Ja. Jag kommer inte ihåg, hon kör ju honom direkt till templet helt enkelt.
Ja, och så har vi den där scenen när han träffar på en janitor som han dissar direkt.
Ja, det är verkligen på en gång.
Ja.
Jag typ så känner, men shit, det är klart inte du vet någonting, du är bara en jävla janitor Baldi.
Ja, och det är också så här skum grej. Mr. Janitor Baldi är den första personen han sätter på i templet.
Mm.
Men trots det så är det han säger, liksom att man, nobody speaks here around.
Ja.
Alltså, dömer hela templet, alla där, på första personen han träffar.
Ja, men hej, han gav ju honom 0,2 sekunder att svara.
Ja.
Så speak up, bro, speak up. Herregud. Han gör det ju på ett charmigt turist-idiot-vis.
Ja, ja, han är ju all out amerikansk arrogant fortfarande.
Ja.
Han lyckas hitta resten av munkarna, för att de har någon slags ceremoni där alla håller på och ber och du vet, klinkar i klockor ja. Och grejer.
Precis.
Ja. Och han är ju så pass taktfull att han bara klampar in där och säger: "Hey guys, I wanna be Shaolin. Where do I sign up?"
Ja, men det är ju verkligen det. Jag bara går rakt in i rummet och det är lite... Det är som det där klassiska heller soja i maten som någon kärleksfullt har preparat.
Mm.
I liksom the main dish, eller the main bowl. Så man, men come on bro.
Mm.
Så att han blir ganska prompt utkickad ur templet.
Japp. Och det är lite grann sådär kung fu utkastad. Som man har sett i många HK-filmer också. Det där. Munkar grabbar tag, kastar ut. Cut to mark där någon ramlar ner.
Ja, precis. Och sen så den där lite Casio-flöjten som spelar sorgligt.
Ja. Och det här är någonting som avslöjades through and through, du vet, HK-skola av filmberättande också. För att det är väldigt många sådana här, alltså, bildmässiga troper, som till exempel när man blir utkastad, som man har sett 1000 gånger i andra filmer också. Bara berätta tekniskt sådär.
Ja. Och som tursamt nog så verkar ju, vad heter det, ja, hon som han fick skjuts av, jag kommer inte ihåg hennes namn bara för det.
Nej, jag kommer inte ihåg.
Alltså, hon bor ju typ precis vid templet liksom.
Ja.
Så det är ju praktiskt. Så han springer över till henne typ och berättar om sina problem. Åh fan, de vill inte ha mig i templet.
Mm.
Och det är väl då hon berättar den här historien om...
Ja.
Med snubben som skulle bli munk men inte blev utkickad.
Hon väntar med den historien, med att först bjuder hon ju hem honom, för hon vet att han är prime, du vet, value.
Ja, men precis. Hon har hittat en perfect gaijin där. Eller där.
Så och hon och sin konstiga frisyr drar hem honom till sin familj. Där de tar honom under sina vingar och de har middag där. Och då berättar de om legenden om munken som väntade utanför templet tills de släppte in honom.
Ja, precis. I ur och skur och i snö och allt möjligt. Men han väntade tills de såg att hans vilja var stark.
Mm.
Och han blir ju såklart inspirerad av den här berättelsen.
Yes.
Och på klassiskt HK-vis, verkligen klassiskt HK-vis, så sätter han sig framför templet.
Ja.
I bästa munkpås och bara väntar.
Yep.
Dag in, dag ut. Och det är så bra scen. När, vad är det? Typ, han ser en fågel. Och sen så regnar det och grejer. Och sen passerar några dagar. Och sen nästa gång det regnar, så zoomar de in på hans jacka. Han öppnar jackan, så ser man att han har skyddat fågeln mot regnet.
Yep.
För att han börjar bli munkisk.
Yep, precis.
Han har transcendat his American goofiness.
Ja. Och det här var ändå någonting som en hel amerikansk film hade inte haft det här, tror jag.
Nej,
inte på det här viset i alla fall. För mästaren i templet, The Janitor, kommer förbi och pratar med Drew. Och frågar honom att, vad håller du på med? Vad är dina tankar? Vad känner du just nu?
Ja.
Och Drew, vid det här läget, har då gått resan och blivit mer munkisk. Och han säger det liksom att i början var det hårt, men efter ett tag blev det lättare. Jag blev ett med naturen. Jag kände stenarna, vinden, fågeln. Han har gjort en karaktärsresa helt klart. Och jag tror inte en hemamerikansk film hade haft det där dialogutbytet.
Nej, precis. Det känns som att det hade inte varit en, hade inte kommit upp. Utan då hade han ju bara gått in. Så hade de antagligen accepterat honom i hans badassness istället.
Ja, precis.
Hade hittat någon form av lugn eller inre stillhet liksom.
Mm. Ja, de hade accepterat hans envishet snarare än inre insikt.
Ja, precis. Mm. Och jag menar, det är inte långt efter det här som det visar sig att munkarna typ x antal gånger per vad det nu är för cykel, jag kommer inte ihåg hur ofta, men så tar de in aspiranter helt enkelt till munkskolan där, och årets så att säga student får komma in, så då rushar massor med folk in där och så stänger de dörren medan han tittar förväntansfullt mot dörren. Ja, nu äntligen, nu är det min tur. Men nej, dörren stängs i hans face.
Yep.
Och så, alla runt om kollar på honom. Den här tjejen som han lärde känna, typ så, poor guy. Men så öppnas munkdörren. Yeah. Vilken tur. Han får vara med.
Han får vara med, yay.
Så bra.
Ja. Och han accepteras in i munkakademin. Och härifrån blir filmen en college komedi.
Ja, straight up comedy.
Straight up. Med alla sådana klassiska troper om att de smyger ut på natten för att träffa tjejer och kollar i porrtidningar och
rebellar mot sina elders
och precis, för att det finns ju en designated guard som ska vakta dem hela tiden, och det är det klassiska, du vet, the headmaster. Som de hela tiden måste försöka överlista och busa.
Ja.
De har ju till och med en scen där de typ sätter upp fällor och grejer för deras vakt för att försöka hälla vatten på honom och grejer.
Men han är ju så awesome hur han undviker de där fällorna.
Ja.
Han går ju in i fällorna, men han kungfuar bort dem.
Ja, precis.
Like, wow, klassiskt HK. Det där klassiska, typ han halkar på ett snorhalt golv för de har oljat in golvet.
Ja, just för att han ska halka på det.
Ja, och medan han halkar, då tar han Matrix-posen och bara glider vidare genom rummet och rättar till sig så att han landar rätt, liksom.
Ja.
Så, klassisk HK-film.
Yep.
Så underbart.
Alltså, den här the headmaster, deras vakt, han sticker ju ut också, för att han är helt klart en amerikan eller inte kines på något slag.
Ja, precis.
För att han är en till som de har tagit in till produktionen för att ha en English speaker.
Precis.
English speaking role proper, liksom.
Ja, jag får med att filmen hintar om att han kanske är mongolian. Jag får med. Men det är uppenbart att även i filmen så är han sån som har kommit från inte Kina, helt enkelt. För att bli munk.
En annan grej som är så här klassisk high school eller college movie är ju där med Danny Day Kim. Han är ju någon som är emot Drew. För att han tycker inte att han är en värdig munk.
Nej, inte bara det. Han säger ju det, vad är det? När de har fått sina assigned bunks i sovsalen.
Just det.
Så bara, hello, hey, master. I don't want to sleep next to this guy. Why? Because Americans stink.
It's true though.
Snap.
Men förstås så ska ju de finna varandra ändå, och Danny Day måste erkänna att you're okay, och de blir vänner ändå.
Ja, precis.
Det är genom diverse fight och diverse så här karaktärsgrejer om att nej, nu har en allvarlig incident hänt. Och Drew tar på sig skulden.
Precis.
När det själva verket var Danny Day. Och så liksom, men okej, ni är okej.
You're a good, you're all right, Danny. Yeah. Eller Drew. Det är så bra. Så att de blir ju äkta band of brother där.
Jag tyckte, jag satt och storflinade genom hela den här sektionen av filmen. Det var så nedra skoj.
Men det kändes så klassisk HK-komedi, liksom. Alltså just det här, du vet, munktempel-grejerna. Jag tänkte direkt på, vad heter det, Tai Chi Master.
Ja, jo, det
är... När de höll på och goofade runt, liksom.
Spelades inte Tai Chi Master in också i Shaolin-templet?
Fan, det är frågan om de inte gjorde det. Alltså.
Jag har minne av att den filmen har samma platser. Det har den där gården med de där pelarskulpturerna och grejer. Har ni inte det?
Jag har för mig det alltså. Jag ska inte svära på det, men jag tror att det stämmer ganska bra att, att det stämmer att den spelades in.
Och även fast Jet Li, Tai Chi Master också liksom springer omkring och hyss för sig, så det de försöker göra i den här filmen är ju the American thing.
Ja.
För han, Drew kommer in och gör the American thing här i templet, vilket är att han har smugglat in Playboy-tidningar. Och vi ska smyga ut och dansa med tjejer för att Drew blir utbjuden av det romantiska intresset för att dansa med sina kompisar.
Mm.
Men kommer du ihåg vad det var för musik som spelades när de var ute på dansen?
Jag kommer inte ihåg på dansen, men jag kommer ihåg när de skulle, vad heter det? Jo, för deras första grej de ska få lära sig innan de får bli äkta kungfuande Shaolin-munkar, så måste de ju först göra hard labor för att visa sin sanna karaktär.
Ja, det är viktigt, det är viktigt.
Då ska de ju bygga en latrin genom att vissa lyfter stenbitar som de måste, eller bumlingar som de måste flytta på. Andra håller en jävla träpinne och dunkar runt.
Just att det latrin också är ju särskilt så här dissande också.
Ja, då får man verkligen testa sin character liksom. Mm. Can you take this shit? Yes, I guess I can or I can't. Men då börjar ju han sjunga, du vet, klassiska alltså musik på bästa sån här work in the chain gang vis liksom. Och han kör ju någon sån här klassisk amerikansk rocklåt.
Ja, men det är Eddie Cochran och Summertime Blues.
Ja, precis, precis. Working all night and working all summer och allt vad det är. Something about a dollar makes me holler. Men det kanske var Honey Boo Boo.
Oh man, Honey Boo Boo.
Men alltså det är där filmen blir på äkta HK-vis att det är så tvär i kastet. För att från det att han sjunger så frågar de så, vad håller du på med? Jag sjunger en äkta amerikansk låt, känner inte igen den här, det är rock and roll. Och så lär han dem att sjunga den. Mm. 3 sekunder senare så är det typ en musikal.
Ja.
Medan de arbetar. Och sjunger låten såklart.
Den musikalen behöver vara slutlåten på det här avsnittet, by the way.
Ja.
För jag hittade ett klipp som var just det.
Perfekt. Temple Blues.
Ja. Yeah. Så bra, det är så bra.
Så spot on. Och så kommer ju the headmaster in där och så, no singing in the temple.
No fun allowed.
Ja. Precis. But why not? It's studied shown that it improves our working capacity. Yeah, but tradition.
Det är så lustigt hur alltså Shaolin munk, alla är där för att bli munkar. Det borde de ju, alltså chastity är ju en fundamental grej.
Ja.
Men ändå så tvekar ingen på att smyga ut just för att träffa tjejer.
Nej, precis. De är ju inte färdiga i sin träning.
För att alla smyger ut på the school dance eller vad fan där.
Ja. Ja, det är så spot on. Man, och what was the deal med gamla mästaren när man får se honom inte i sina street sweeper clothes? Men när han har på sig sin klassiska utstyrsel så ser det ut som typ en röd glasstrut med beer cans vid sidan om.
jag tänkte exakt på beer cans också. För i alla sådana där högre ceremonier de har i filmen så är verkligen the headmaster funny hats only.
Ja, men det var verkligen så, come on man, come on. Och jag har aldrig sett dem där i HK-filmer. Nej. Eller någonting alls.
Ja, inte jag heller. Det måste vara en grej från 92.
Ja. Det var Shaolin fashion craze.
Eller du vet, Shaolin genom mainland snarare än Hong Kong.
Ja, precis. Det kan ju vara det helt enkelt. Ja.
För jag tycker ändå att den har, även fast den har jättemycket av HK-troperna, så har den ganska annan feel än Hong Kong-filmerna från den här tiden.
Ja, alltså, jag tycker att den landar väldigt ofta i det klassisk HK-feel. Alltså att den verkligen träffar verkligen den där.
Ja,
speciellt just Tai Chi Master när den är komisk.
Ja, alltså det stämmer helt klart. Men det är många detaljer som är helt annorlunda.
Ja,
ja, som alltså som jag kommenterade tidigare, the fashion.
Ja.
The fashion är ju helt annorlunda än Hong Kong-film.
Ja, och deras munkkläder är ju helt annorlunda också.
Ja.
Så det är verkligen så, man, well I guess they're bald, but...
Så att det är väldigt annorlunda film här alltså. Så på något vis så fick de tillåtelse, antar jag, för den här produktionen från du vet, Communist China som just kom ut ifrån Himmelska fridens torg-massaken typ. Ja visst, det var väl många år tidigare, men fortfarande...
Inte så långt.
Men...
det är väl 89, det är inte så jäkla länge sedan från den här filmen liksom.
92 är väldigt långt bort ifrån dagens Kina i alla fall. Väldigt långt bort.
Precis. Så att det är jättefascinerande. Mm. Men det är så intressant med filmen att det är verkligen hans becoming a Shaolin monk. Så det är verkligen hur de goofar runt och har sig i templet.
Ja, och det tycker jag är en sak som den här filmen gör bra. Du vet, in that kind of inept oldie time vis, men du vet, fundamentalt så handlar inte filmen om att han ska, du vet, hämnas sin förlust mot Trevor.
Nej, precis.
Fundamentalt är det den inre resan. Han blir en munk.
Precis, till slut så börjar han ju inse grejer. För att när han springer runt, speciellt typ någon av nätterna där och goofar runt. Nej, just det, det är för att när han slåss och grejer i första gången, då får han ju en varning av Beer Can där.
Mm.
Att, ja, men om du goofar igen så måste jag kicka ut dig ur templet helt enkelt. För att vi behöver en viss karaktär när man ska representera Shaolin. You bring shame to you, you bring shame to us all. Och du visar att du inte är rätt karaktär för den här sortens träning liksom.
Mm.
Och sen så drar han iväg på natten för att dansa med tjejer. Mm. Och han och hans munkpolare. Och då i munkdansgrejen där så kommer det typ några local gangsters och börjar slåss mot dem för att de är munkar.
Ja, de blir arga för att de sliter av en hatt typ. Ja. Wait. Du är ju Baldi. Du är en jävla munk.
Ja. Så börjar de ha lite munkfight. Och förstås polis blir inblandade och grejer.
Mm.
Och då blir han ju utkickad helt enkelt.
Mm.
Ur munkskolan.
Ja.
Så han packar sina grejer och hela den biten.
Ja.
Och så bara, men oroa inte er för mig grabbar. Jag gillar inte långa farväl utan fortsätt er resa. Jag drar hem. Jag gjorde fel. Jag drar. Och sen när han går ut i templet, då kommer alla hans munkpolare där och de är redo att dra med honom helt enkelt.
Det har varit en grej tidigare i filmen, för att det återknyter, för att de har alltid, det har varit sådär att okay, om en failar så måste alla straffas, lite såhär kollektiv grej liksom att,
ja, precis.
The failure of your brother is your failure too.
Ja, precis.
Och alla, du vet, lärlingarna är med honom. Liksom att om du expellas så har vi alla failat, så nu går vi.
Precis, och då kommer ju Beer Can där och du ser ju här hur alla dina liksom medmunkar vill att du inte ska dra. De standar up for your character och för dig. Varför gör inte du det själv?
Mm.
Istället för att bara goofa runt och ha dig, varför står du inte upp för dig själv och gör någonting värdigt med ditt liv? Och då får han ju den där insikten han fick i början där utanför templet. Han får väl tillbaka den insikten, antar jag.
Jo, men det är ett karaktärsögonblick för honom, helt klart, ja.
Precis, och det är då han blir äkta munk, så att säga.
Mm.
Och börjar sin resa på riktigt i munkigheten.
Ja.
Och då slutar han goofa och han lär sig, så att säga, in earnest.
Vi hör en till sån där, till karaktärsögonblick, antar jag, där det är ett slutprov som går ut på att han ska föra en scroll upp till berget, till the Jade Mountain.
Precis, det är hans näst sista test, va?
Ja, det är så klassisk HK-film det där också. Att du ska föra scroll to the Jade Mountain, to the old master uppe där. That's your quest.
And you know the Jade Mountain? We forget to tell you about that one. It's like, herregud. Och på klassiskt vis, han schabblar ju bort sin scroll.
Han tvingas välja mellan att rädda det scroll eller rädda ett liv.
Ja, precis. För det är en snubbe han möter på en jättesmal gångbro som typ har bråttom förbi. Så flytta på dig. Och sen så halkar gubben när han försöker gå förbi honom. Och då tar han ju tag i gubben och hans scroll börjar typ falla ur hans väska. Och han håller i snubben med en hand. Och han kan inte riktigt, men shit, scrollen eller snubben. Det är klart han räddar snubben.
Yep.
Han är ju en honest hero, en honest man.
Yep.
Så att han drar, men han fortsätter att dra till berget för att berätta för munken att jag schabblade bort din scroll helt enkelt.
Och hans beteende i det här läget är ändå av det slaget att man ser att han bryr sig inte riktigt. Han vet att nej, men sorry, jag skablade bort er scroll. Det kom ett ögonblick där jag var tvungen att välja och jag valde det här.
Precis, jag tyckte inte att scrollen var värt ett människoliv.
Och det är inte så att han direkt försöker göra ursäkter för sig själv, utan han bara konstaterar det.
Ja, precis, för grejen är att han säger det typ så här, vad är det han säger? Jo, jag tappade bort din scroll för att, nej, eller vänta, inga ursäkter krävs. Jag tappade bort scrollen, helt enkelt. Och då, det är ju verkligen sådär, oh shit, han har blivit äkta munkisk, helt enkelt. Han assumer responsibility och grejer. Jag får med att jag kommer inte ihåg vad gamla gubben sa, men med mycket om och men hit och dit så förstår vi att han är den enda som har klarat av testet på x antal tid liksom.
Ja.
För att han inte kom med the scroll.
Ja, det handlar inte om att ta med sig the scroll, utan testet var just the test of character. Där när man måste välja mellan att rädda eller köra vidare.
Ja, precis. Och så att assume responsibility för det han gjorde.
Och han klarade ju det without pause.
Ja.
Det där without pause är ju den där frasen som de verkligen körde tidigare i filmen.
Ja, just det, precis. Det var ju också en sån jävla humorgrej. Ja. För det hade man en sån här knas innan han tittade rakt in i kameran ut på publiken grej. Ja. When you're asked a question you will say yes without pause. Och så smäller de till honom varpå han vänder sig mot kameran. Och, yes, without pause.
Ja. Så han känner sann kung fu nu.
Ja, the little notepad. Ja, nu börjar ju hans kung fu igen. Nu vet vi att han är munk. Han har bara lite små saker att göra, sen är han färdig liksom.
Ja. Och alltså, är det sista testet matchen mot Trevor, eller var det någon annan som var mellan där?
Nej, det sista testet är ju faktiskt det klassiska 36 Chambers.
Alltså, ja!
Han måste in och slåss mot trägubbar.
Oh man, jag hade glömt bort det. Hur kunde jag glömma bort?
Ja, hur kunde du glömma bort?
Det är ändå filmens höjdpunkter.
Ja, måste slåss mot Mokujin.
Ja! Precis, det är en hinderbana av Mokujins som Trevor måste ta sig igenom. Och jävlar, var det en armé av Mokujins.
Ja, alltså de är ju hur många som helst.
Ja.
Den är så bra intercuttad med man ser hans förväntansfulla munkar väntar utanför vad ska man säga, den lilla the underground trägubbe fight grejen. För hela upplägget där är att ja, men, eftersom han är utlänning eller amerikan så behöver inte han ta the final monk test. Han har redan bevisat att han, ja men, du är the guy you wanted to be, helt enkelt. Du behöver inte göra alla grejer. Och det finns ett typ en sal och en underground område, en labyrint som är fylld med de här krigar trägubbarna som är, ja men de fungerar med att man drar i levers och grejer och så smäller armar och ben ut och håller på och spör på en. Så det är typ som mekaniska stridsrobotar av trä, helt enkelt. Men han säger ju såklart att nej, jag ska göra det äkta testet. Och snälla, låt mig gå först innan mina kamrater. För att jag vill ta testet och jag vill inte att de ska, du vet, jag vill inte rajta deras success.
Jag vill inte ha någon särbehandling, någonting.
Precis. Utan jag vill bara go in and do the right thing. Och vi vet ju att men det här testet är hur hårt som helst. Det är många som har dött när de går in och slåss mot de här trägubbarna, helt enkelt. Så alla där utanför står och, oh no, what's gonna happen? What's gonna happen? Och vid ett läge så har han typ två trägubbar fångat honom. Medan en tredje står och pucklar på honom i typ 3 minuter.
Alltså vi måste ju beskriva de här trägubbarna lite. För att det är en gång, det är en dungeon. Och här och där så kommer det ut just gubbar av trä. Så, ja. Som... Alltså det är som, du vet, plåtrobotar som bidi 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 bip. Fast av trä istället.
Ja, men det är ju verkligen det.
Ja, alltså deras armar och ben har ju inga leder, utan det är bara axlar och höftlederna, och så håller de på och sparkar fram och tillbaka, rakt fram, upp och ner, du vet.
De påminner lite grann om det här boxningsspelet där det är typ en röd och en blå typ robotgubbe eller någonting som står och boxar varandra i käken.
Ja, alltså det där typ brädspelet.
Ja, ja, det är det här, man ska sitta och peppra på en knapp och så står de och boxas mot varandra.
Ja,
men... Och den som lyckas typ slå upp huvudet på den andra, han har vunnit.
Vad är det heter nu igen?
Oh, jag vet inte.
Robo-boxing, jag vet inte.
Men man tänker sig en sån i trä istället, mm, och att den kan sparka, ja, också. Då är man på rätt väg här. Yeah. Eller om de, för de som har spelat Tekken så, ja, oh, jag vet precis, yeah, vad Mokujin är för någonting.
Yeah, Mokujin. Så här och där så kastar de ut såna här Mokujins som, mm, du vet, sparkar och slår, och han måste undvika dem och slå dem och så vidare. Och i slutet så blir han helt omringad av dem.
Ja.
Och han blir totalt brutaliserad av en Mokujin som bara sparkar och slår honom konstant.
Ja, den scenen är oväntat gory. Det är verkligen så, wow, what happened? Ja. Och för att han blir ordentligt pucklad, alltså.
Och bildspråkmässigt så är det också väldigt stöpt i HK-skolan. Det är,
mm,
klippningen, allting, du vet, close-ups på hits och ljudeffekterna, det är så HK-film.
Ja. Ja, det är ju verkligen en sån grej. Ljudeffekterna är straight up HK-film.
Mm.
Det är verkligen så, woof, hela tiden, hela filmen. Det är fan extremt HK-stöpt här och där, alltså.
Mm.
Men då är det ju det klassiska. De bryter till de som är utanför och väntar. Så, oh shit, hur går det där inne? Hur går det? Vad händer? Is he alive? What's going on?
Mm.
Och så staplar han ut ur slututgången då, slutporten där. Och alla säger, yay, fan vad bra, nu är det munk, liksom. Och då får man ju se en throwback-scen där han får en flashback till det som hände för en halv minut sedan. Helt enkelt.
Vi behöver en förklaring på hur han klarade det.
Ja, precis. Och då medan han står där så tänker han tillbaka på när han snackade med typ Beer Can där. Och att, ja, men du måste ju visa din sanna karaktär och grejer. Och så är han såhär, vad är min sanna karaktär? I am Shaolin! Och så typ spränger han,
yep,
typ de två bakom honom och sparkar sönder den här som har pucklat på honom så att den exploderar och två olika bitar.
Liksom. Han får ju
tar kung fu på sig.
Han får ju sann inre luft, helt klart.
Ja, men det är mycket luft där. Alltså. Mm. Det är en keymaster.
Yep.
Så det är så sparan.
Så det är slutprovet. Han är mästare nu. Mm. Alltså det där med Trevor, det är inte ens relevant längre. Men vi får ju en bookend på det ändå, för att vi behöver ju finalen. Vi behöver closure.
Ja, precis.
Karaktärsmässigt så är ju han färdig, men det behövs ändå den slutgiltiga prövningen.
Precis. Rättvisa måste delas ut och allt sånt där.
Mm. Och jag tycker det görs på ett bra sätt också. Alltså det är intressant hur bra den här filmen faktiskt hade, du vet, i fingertoppskänslan när det gäller att det handlar inte om att slå Trevor. Att slå Trevor, det är bara en sidogrej egentligen.
Ja. Nej, men det är riktigt coolt att, jag menar, this crap fest faktor åt sidan, så den har ju ändå så, that's a good core.
Ja. Och det är väl lite som, du vet, hur Best of the Best 1, det är också en crap fest, men den har a proper character arc. Den har faktiskt en tanke som är god. Och som, du vet, beroende på hur man vill argumentera det eller hur man ser det, liksom, det är decent, liksom.
Ja.
Och det samma gäller det här. Han har en faktisk inre resa.
Ja, nej, och det är ju det som är, det är så charmigt. Och de hittade ju verkligen rätt skådis för den här filmen.
Ja.
Det är verkligen så. Så härligt knasig, liksom.
Ja.
Så att, ja. Så, jag kan tycka det. Kan man få tag på den här filmen så, man. It's worth a watch.
Ja, jag rekommenderar den, helt klart. Det är a college movie comedy som är en bizarr amerikansk-kinesisk produktion.
Japp.
Okej, för finalen så har de typ en martial arts exhibition i Shanghai.
Mm.
Och som del av the exhibition så ska man ha matcher mellan Shaolin och American Karate, eller vad det nu var för någonting.
Ja, precis.
Och the king of American Karate är ju Trevor Got It All.
Trevor Got It All.
Ja.
Yep. Det är så bra. Han är ju så dissande, för han spöjer ju såklart på alla andra.
Yeah.
Daniel Day-Kim är den han egentligen ska få slåss mot.
Mm.
Ur Team Shaolin. Ja. Han spöar ju upp honom som han vore, jag vet inte vad.
Ja. Och spöar upp
som
honom.
En Space Marine är mot ett barn, så är den. Helt enkelt. Ja. Och sen så, nej, jag vill slåss mot honom. Och så pekar han ut American Shaolin, eller Drew helt enkelt.
Och Drew är ju helt emot att slåss. Mm. I mean, no, I will not fight. There is no point.
Ja. Precis. Mm. Liksom, jag har ingenting att bevisa.
Ja.
Men han godtar ju inte det. Jag kommer inte ihåg hur han fick honom att fightas med honom.
Jag tror...
Det var just för att han spöade på Daniel Day-Kim så jävla mycket.
Jag tror att det blir något sånt där ögonblick där... Jag tror faktiskt Bear Can lutar sig över till Drew och säger att ibland är det bra att dela ut rättvisa också.
Just
nej, men något citat i den stilen.
Ja, nej, det låter bekant. Jag för mig att det var så enkelt. Ibland a man must justice. Ibland måste man kenshiroa lite grann.
Och så Drew ställer sig upp, hoppar upp i ringen och delar ut rättvisa.
Ja, precis. Mm. Och det är så bra att efter att han delat ut rättvisa så hjälper han ju ändå Trevor upp liksom. Och håller upp hans näve på det klassiska vem har vunnit boxningsmatchen vis vi båda liksom. Mm.
Ja.
Så att han gör inte en poäng av att liksom haha, nu är du förnedrad.
Nej. Liksom. Utan det klassiska motståndaren är nedspöad men räcker fram handen till honom.
Ja, precis. Mm. Så att det, ja, nej, det, och sen är det väl lite andra grejer på slutet där, men det är ju bara sidogrejer som inte bears no. Det där är ju för, det är väl det andra slutet för filmen egentligen.
Ja, för att han är ju faktiskt färdig. Det här är bara bookend.
Precis.
Epilog eller vad man ska säga.
Ja. Mm. Och det känns ju coolt att filmen faktiskt känns så som hans resa antagligen känns liksom.
Ja.
Att ja, men han har inte någonting kvar i att slåss mot någon som förnedrade honom.
Nej.
Back in the days när han inte alls hade den självkännedomen liksom.
Precis. Det filmen liksom lägger upp som sista boss är inte ens relevant när fighten mot sista bossen kommer.
Mm. Och det känns helt okej i den här filmen.
Ja. Yeah.
Yep. Annars skulle det ju vara ett jätteproblem liksom, att vad fan. Slutbossen spelar ingen roll. Vad är det här för film liksom? Mm. Men här är det spot on.
Ja.
Här är det helt rätt.
Yep. Och med en film med titeln American Shaolin så var den här filmen verkligen allting jag hade kunnat hoppas på men inte visste att jag hoppades på. Du vet. Den hade verkligen allting. Du vet, the college comedy men the Shaolin.
Ja. Nej, det var verkligen så. Wow. Ja, just det. Och han blir ju extra tränad i kung fu av den här killen, vet han, som var deaf mute.
Ja!
Jabba.
Vi nämnde inte ens honom där.
Ja, det är killen som ger honom lite extra skills i kung fu och grejer. Mm. Och jabba, det betyder ju just mute på kinesiska.
Okay.
Så det är ju verkligen så, man, in your face.
Det är en till sån där klassisk kinesisk trop känns det också. The mute goofy guy, du vet.
Ja, precis.
Det räcker inte med att han ska vara stum, utan han ska också
Ja, precis.
Ja, men det har ju dykt upp i många filmer. Mm.
Ja, nej, men det är ju en trope. Mm. Och sen att han är en kung fu master.
Ja, precis.
Så att det... Ja, nej, den är ju spanan.
Ja.
Den är spanan.
Ja, nej, jag rekommenderar den här filmen med få reservationer.
Mm.
För, alltså, den är ju... stöpt i tidig 90-tals HK-skolan liksom, och om man inte är hemma i den skolan så kommer den här filmen vara ganska disorienterande för att det är ett visst tempo i den.
Ja, den är ju oddly specific i vissa viewership requirements.
Ja.
Men ja, jag skulle nästan säga att den är värd ett försök även om man inte faller in i den kategorin.
Ja.
Det är fan värt att testa. Har du tur så kommer det slussa dig vidare till äkta HK-film.
För Drew är ändå så roligt amerikansk och färgstark som karaktär. Så att han håller nog upp för resten som inte pallar den kinesiska aspekten av filmen.
Ja, precis.
High praise, I guess.
High praise. Ja, verkligen. Så nej, nej, det rekommenderar den, ja, absolut.
Jo, helt klart. Ja, ja.
Så får vi ju se vad som kommer nästa gång här. Ja. Det säger att we're crossing into... ja, hur lång tid har gått? Hur länge
har vi har spelat in i 1.55 nu.
Woo-wee.
Så jag är förvånad över att vi lyckades hålla oss till en timme per film.
Ja, det är ändå rätt imponerande.
Men om vi hade varit face to face så hade det nog varit 1.5 timme per film.
Ja. Det är fan sant.
Men vi är färdiga, eller hur?
Ja, jo, nej, men det tror jag. Det tror jag. Jag har inte mycket mer att säga om dessa två filmer.
Nej.
Best of the best two was not the best of the best this night, helt enkelt.
American Shaolin, King of the Kickboxers 2, en riktigt skön rulle.
Ja.
På många sätt.
Absolut.
Inte direkt absolut. Mångbottnad, men många liksom mångfacetterad.
Mm, ja, men straight up good entertainment, liksom. Mm. Är man redo för den så kommer man ha jäkligt kul när man ser den här filmen.
Yep.
Helt enkelt. För, så får vi se vad som poppar upp nästa episod.
Tidigare så diskuterade vi ju att vi skulle ta Karate Kid 2 och Karate
precis.
Kid 1 remaken.
Ja, ja.
Till Double Deuce.
Precis.
Verkligen en Karate Kid episod.
Ja, det tycker jag låter bra.
Ja, jag är för det också.
Ja, nej, men det blir ju perfekt. Mm. Då kan vi sitta där och det var bättre förr.
Och sen lite comparative study när det gäller, är det Jaden Smith han heter?
Ja, precis.
Jaden Smith i Karate Kid när han får stå på egna ben mot när han måste stå i skuggan av sin far i After Earth.
Ja, precis. Ja, nej, men det blir perfekt. Så Karate Kid vs Karate Kid helt enkelt.
Yes, Karate Kid extravaganza nästa vecka.
Watch out, wax on.
And fade in music.
Well, I'm gonna raise a fuss, I'm gonna raise a holler. About working all summer just to try to earn a dollar. I called my baby to try to get a date. My boss says, no dice, son, you gotta work late.
What's that song?
It's good old American rock and roll, Lee. I'll teach it to you. Sometimes I wonder. Sometimes I wonder.
Sometimes I wonder.
What I'm gonna do.
What I'm gonna do.
'Cause there ain't no cure for the summertime blues. 'Cause there ain't no cure for the summertime blues. Yes, 'cause there ain't no cure for the summertime blues.
'Cause there ain't no cure for the summertime blues.
Get it.
Singing in the temple.
Yes, 29.
Beter sig bra i det här programmet. Ja, men här får jag ju reaktion och grejer. Så att då är det ju jättebra. Excellent.
Mm.
Nej, men då gör jag så att jag spelar in via Logic helt enkelt. Sen får jag lista ut det där.
Men hoppas att inte allting går åt skogen nu bara för det.
Ja. Nej, men det borde du inte göra. Right?
Jag stänger av ASN här nu.
Ja, excellent. Jag bara rullar på med filen från och med nu så att säga.
Ja, och den verkar ge utslag och allting ser bra ut.
Ja, jag har ju, vad heter det, Wave Shenanigans på den så att den verkar bete sig rätt.
Låt oss
nu.
Låt oss bara hålla tummarna.
Ja.
Och göra vår 3-2-1.
Ja, yeah, yeah. Oh, just det. Absolut, absolut.
Okej. 3, 2, 1. Yeah.
Yeah.
And we're on. We're on.
That was pretty well synced.
Men jag märkte det alltså förra episoden. Det är tydligt att vi är inte helt i synk med varandra, utan det är lite så där lag på reaktion ibland.
Ja. Oh.
För alltså, vi hör ju i praktiken olika saker och reagerar ju med det i olika timing. Även fast det bara är kanske, alltså, du vet, 0,2 sekunder eller något sånt där, så blir det ju ett annat flow ändå ibland.
Ja, precis.
Och men... eftersom jag vet vad jag hörde medan vi spelade in, så när vi synkar ihop, du vet, tracksen, så är det liksom att, no, wait a minute, det var inte så där jag hörde.
Mm. Ja, men alltså, är det även när klappen är perfekt synkad, så att säga?
Ja, alltså, om man linar upp klappen så att de hamnar exakt likadant, då blir det inte likadant som jag hörde det.
Ja, okej.
För när vi klappar här, då hör jag ditt klapp lite efter.
Ja, okej, okay, precis. Precis. Mm. Så man får sitta och trixa och mixa där och
alltså, det är bara detaljer i slutändan. Men det är ändå sån där grej ändå.
Ja, det blir att man får sitta och kompensera liksom.